Här i P1 Kultur blickar vi framåt och hör om det skulle kunna gå att rädda världen med hjälp av kulturens utopier. Och så tittar vi på den satiriska framtidsskildringen Idiotrepubliken från 2006, som många menar gått från att vara en komedi till att allt mer likna en dokumentär om vår tid. Vi blickar också bakåt i tiden och mot eposet som blev ett av de största samtalsämnena nu under sommaren, Odysseen. Vad lärde vi oss egentligen av debatterna som omgärdade Christopher Nolans filmatisering av Homeros epos? Och kommer filmens stora biosuccé att förändra något? Men vi ska börja i nuet och en kampsport som på några få år vuxit till att bli en av världens största och mest populära sporter och en maktfaktor inom både politiken och ekonomin. Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Jag heter Samhan Bahtiari. Ja, så brukar det låta när de största matcherna drar igång under de populära galakvällarna som anordnas av UFC. Förkortningen står för Ultimate Fighting Championship och kan liknas vid andra amerikanska sportligor som NHL, NFL eller NBA. Men för blandkampsporten MMA, alltså Mixed Martial Arts, en sport som numera är ett av världens populäraste sporter, mycket tack vare UFCs stora framgångar. Och jag har fått sällskap av den New York-baserade journalisten Jonas Kullberg som i sin nya bok Fight, Fight, Fight har undersökt hur denna sport även lyckats bli en så stor maktfaktor inom både politiken och ekonomin och som bland annat varit med och bidragit till att Donald Trump valts till USAs president 2 gånger. Hej Jonas!
Hej!
När började den här bokens idé ta form för dig?
Ja, men det var väl på allvar under 2024. Alltså jag har bevakat amerikansk politik ganska länge och har sett hur Dana White, som är UFCs vd och liksom ansikte utåt, har tagit en allt större plats i Trumps valkampanjer och liksom blivit en del av Trump-sfären och just som du säger blivit fått allt mer inflytande i världspolitiken. Så att det, idén kom när jag bevakade Trumps valrörelse helt enkelt.
Och en del av din research är ju att du besöker flera av UFCs galakvällar. Kan du försöka beskriva upplevelsen av en sån kväll?
Ja visst, det är ju verkligen så här påkostade Las Vegas-shower med väldigt så här bra ljus och ljud och video och så vidare. Det är verkligen en sån här helhetsupplevelse och väldigt stora evenemang, så här 20-30 000 personer i publiken. Och ganska mycket olika små ritualer som är rätt intressanta, som i inledningen där med Bruce Buffer, alltså UFCs matchpresentatör som gör sin signaturfras It's time, och sen liksom varje fighter gör en walkout som det heter, liksom vandrar genom arenan med sin egen låt och kliver in i oktagonen som är liksom den här åttkantiga buren där MMA utspelar sig.
När jag var liten så var ju UFC verkligen inte något rumsrent. Alltså jag minns till och med i videobutiken där jag brukade hyra filmer så var den liksom längst in i hörnan precis innan porrfilmerna, eller de filmer, UFC-filmerna. Hur förklarar du anledningen till att sporten nu har lyckats växa och bli så stor på typ 2 decennier?
Nej, men det är väl ett liksom väldigt planerat, ja, men ett samspel mellan UFC och Trump och även liksom andra politiska krafter i världen, liksom i Gulfen, Förenade Arabemiraten och sådär, där man ser det som, UFC har sett det som en väg framåt att liksom samarbeta med olika politiska makthavare och regeringar av liksom ekonomiska skäl och för att kunna växa som företag.
Men samtidigt så har du ju en publik som blir fascinerad över våldet som ändå finns här. Och innan UFC så var det ju boxningen kanske som fyllde det tomrummet på den sportsliga sidan. Men vi har ju också sett hur true crime-trenden liksom också blivit en del av den här fascinationen av våld. Bidrar MMA-matcherna som utgör liksom UFC något nytt till den här våldsfascinationen som mänskligheten verkar ha?
Mm. Alltså, sen skulle nog vissa, eller många MMA-fans och UFC-fans skulle nog inte säga att, att det är våldet de är ute efter, utan man kanske framförallt de som utövar sporten själva kanske liksom tycker det är intressant att se liksom sporten på högsta nivå. Det är liksom en väldigt tekniskt komplicerad och avancerad sport och så vidare. Men andra säger, precis som du säger, liksom, är ganska öppna med att det är våldet som fascinerar. Att, nej, men det är väl liksom en MMA... Det är ju liksom konceptet från början att det ska vara den liksom ultimata kampsporten där man liksom alla kampsporter kombineras och ställs mot varandra. Och liksom, eller alla tekniker ställs mot varandra. Så att det liksom blir en, som den liksom ultimata uppgörelsen mellan två motståndare, så att säga.
Och så är det ganska mycket drama inför matcherna också, som en liten såpopera för fansen, eller hur?
Ja, absolut. Det är ju också en viktig del. Något som UFC har varit väldigt skickliga på, att man bygger upp berättelser liksom. Det är nästan UFC är lite så här sprunget ur reality dramaturgin liksom, att man bygger upp berättelser och liksom fiendeskap eller rivaliteter mellan två olika fighters, så att det liksom matcherna ska vara som en personlig uppgörelse, ofta inte bara som en liksom en match mellan två motståndare, utan det ska vara liksom personligt.
Men på vilket sätt är det här som du beskriver nu, alltså på vilket sätt har det blivit ett nav och en maktfaktor mellan politiken och ekonomin?
Ja, men framförallt om man tittar på USA, så liksom UFC har nästan blivit som någon slags idrottslig gren av Trumps magarörelse. Det kunde vi se nu liksom när de UFC fick ordna en stor MMA-gala i Vita husets trädgård, som där det liksom var på Trumps 80-årsdag med liksom representanter för armén och flottan och flygvapnet på plats och så vidare. Och liksom UFC har också fått massa diverse olika så här statliga kontrakt. Man ska träna FBI-agenter i kampsport och man ska representera USA i omvärlden genom liksom idrottsdiplomati och så vidare. Så man har verkligen smält ihop med Trump-regeringen på många sätt.
Boktiteln är ju en hänvisning till det som Donald Trump säger strax efter mordattentatsförsöket under valrörelsen 2024, då han blev skjuten i örat och vände sig mot publiken och säger fight, 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 eller mimar till det i alla fall. Varför dras han så mycket till just UFC? Vad tjänar han på den här liknelsen mellan dem?
Mm. Han har väl något slags genuint, eller han har ett genuint intresse för fighting. Han var ju liksom, redan på 80-talet så arrangerade han boxningsgalor med Mike Tyson och sådär på sina kasinon i Atlantic City i New Jersey. Men sen är det också, jag tror att det är samma för Trump och för flera andra makthavare som jag berättar om i boken på olika håll i världen, att man gärna vill förknippa. Det är liksom makthavare som vill ha har en ganska macho aura, och man vill förknippas med många av de här positiva aspekterna som finns i MMA och annan kampsport, liksom styrka, mod, disciplin och så vidare. Så att man liksom vill liksom lite sola sig i glansen från de här kampsportshjältarna och liksom synas vid deras sida. Även om Trump är ju inte någon, han spelar golf, han håller inte på med kampsport själv, men jag tror att han liksom hoppas att det, ja men som sagt, kan liksom sola sig i glansen från när han står sida vid sida med en MMA-stjärna som liksom kampanjar för honom inför valet och så vidare.
Några av de här politikerna du skriver om i boken är ju allt från Putin till den tjetjenska presidenten Kadyrov. Men också, du beskriver också hur totalitära och auktoritära länder som Azerbaijan, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien vill synas och förknippas med de kändaste från sporten och använder sig av sporten för en så kallad sportswashing. Varför är det så tacksamt för dem att just använda UFC och MMA till det?
Ja, men dels är det en jättepopulär sport och liksom verkligen en sport som har växt och blivit så populär på så många olika håll i världen. Så att det är väldigt bra reklam inför omvärlden om man ser att det är en, liksom, som i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, där de har ju, står ju väldigt nära UFC och ordnar minst eller två galor varje år där, UFC-galor. Så det är väl helt enkelt det, att man vill förknippas med en väldigt populär sport.
I en del i boken, eller man säger att det är väl väl researchad och du har rest runt nästan hela världen för att ta del av det. Och i en del i boken så har du åkt till Kiev för att både träna och träffa några tongivande personer. Och där är det många soldater som menar att MMA är ett sätt för dem att få en paus från krigets våld. Hur förklarar man det?
Ja, nej, men det är väl... ja, precis, alltså, och dels en paus, ja, men det är väl att när man tränar kampsport så är det en väldigt intensiv upplevelse, man glömmer lite det som är runt omkring en, vilket jag tror finns en förklaring till varför det är så populärt även i Sverige, liksom, att det är verkligen nästan lite meditativt på det sättet, att man verkligen stänger av omvärlden. Nej, men sen, det var intressant, jag pratade med en för detta soldat, han hade skadat sig eller blivit av med benet, så han kunde inte fortsätta vara soldat, men han var tidigare fotbollshuligan och berättade att liksom, många av de här fotbollshuligangrupperna som deltog i Majdan-revolutionen, som var en liten del av den revolutionen, men 2013-2014, liksom, de slåss inte mot varandra längre, men de möts på i MMA istället, och liksom, att de har det som ett sätt att samlas och umgås.
Måste också flika in att de flesta som tränar kampsport vet att det handlar om mycket mer än bara våld, som du sa lite tidigare. Och i din bok beskriver också de här gymmen som väldigt öppna platser där alla är välkomna och ens bakgrund inte är något man bryr sig särskilt mycket om. Samtidigt så är steget för en, säg, ung person som vill börja träna inte så långt till forum som sprider antifeministiska och mansdominerade budskap, och även till högerextrema krafter som aktivklubbar. Hur går det ihop?
Ja, men det är väl lite algoritmerna så där. Det gäller väl, det finns ju studier på det där, liksom, unga, om man, en ung man söker på träningsrelaterat innehåll på YouTube eller vad som helst, så slussas man ganska snabbt in på liksom manosfärinnehåll och sådär. Så det är lite så det hänger ihop.
Och just fenomenet aktivklubbar hade ju existerat i flera år i flera olika länder innan det blev känt här i Sverige på grund av händelserna förra sommaren, då det visade sig att migrationsministerns son varit aktiv i en sådan klubb, och efter att några av medlemmarna från samma klubb misshandlade personer bara på grund av deras utländska härkomst. Hur kunde det ha gått under radarn så länge? För i din bok så beskriver du ju ett nätverk som har funnits liksom länge.
Mm, det är lite hela konceptet att man ska gå under radarn. Och just att, alltså, de här klubbarna har ju som fasad lite att man tränar liksom MMA-liknande träning och annan kampsport och annan form av träning. Så att det är liksom lite att det kan framstå som oskyldiga träningsklubbar lite på utsidan sådär, och att det går att argumentera för att det inte är något farligt utan att man bara samlas och tränar, samtidigt som man också, ja, använder träningen för att bygga en slags våldskapacitet.
Och du skriver ju också om flera möten med fans från hela världen. Hur förhåller de sig till att deras favoritsport blivit så starkt förknippat med till exempel magarörelsen eller totalitära stater eller då högerextrema klubbar?
Just om man ser i USA så... det känns lite som att fans som inte gillar Trump har skrämts bort lite från UFC, att de inte så gärna betalar för att gå på UFC-galor längre. Även om det såklart finns en massa personer som röstar på Demokraterna till exempel som fortfarande gillar MMA, så tycker man många att UFC är för förknippat med Trump. Och sen finns det andra som fortsätter gå. Jag träffade en kille i Las Vegas som var ett stort UFC-fan, och så visade det sig senare efter att vi pratat en stund att han var ju papperslös. Han upplevde en ganska stor konflikt, inre konflikt, med att älska UFC och samtidigt älska MMA och samtidigt ta del av UFC som står så nära en regering som vill slänga ut honom sådär.
Men vad gör det med själva sporten då, när allt från politiker till storbolag till diktatorer och högerextrema försöker utnyttja den för sina egna syften?
Alltså, samtidigt, det finns ju MMA som tuffar på utanför det här så att säga. Liksom, om man tränar på en MMA-klubb i Stockholm eller Malmö eller så är ju inte det liksom en politisk verksamhet, eller det märks inte av kanske så mycket det som pågår i UFC, det storpolitiska med UFC. Men, ja, men i USA, det blir ju intressant på sikt att se liksom hur Trump är inte så jättepopulär nu i USA. Alltså han har låga opinionssiffror och så vidare, och man kan undra hur det påverkar UFC i längden, om de kommer på något sätt dras med i det, att i Trumps impopularitet, att det påverkar dem negativt.
Tack så mycket, säger jag till journalisten och författaren Jonas Kullberg, aktuell med boken Fight, 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 ett reportage om makt och MMA. I boken beskrivs några scener från den republikanska konventet 2024, då den kontroversiella wrestlingstjärnan Hulk Hogan var en av talarna som stöttade Trump. Och det är just den här kopplingen mellan politik och wrestling som bland annat har gett liv till en 20 år gammal film som floppade totalt när den kom, men som numera har fått en kultstatus. I know she's bad right now, with all that starving bullshit, and the dust storms, and we running out of french fries and burrito coverings. Yeah. But I got a solution. That's what you said last time, dipshit. I got a solution. You're a dick. South Carolina, what's up? Vad var det vi hörde precis, Emma Engström, med filmkritiker här på P1 Kultur?
Ja, det var en amerikansk president. Han heter Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho. Och han ska hålla tal. Han har lite svårt att hålla fokus på ämnena. Det är svält och det är torka han ska prata om. Så till slut så tar han fram ett gevär som han firar av för att få tyst på publiken. Och han är ju då en wrestlingstjärna. Han har en stor guldmedalj runt halsen och i full scenklädsel går han omkring som president, och han har också gett massa såna här guldmedaljer till sina ministrar. Det är en av scenerna i filmen.
Ja, filmen heter ju Idiocracy på engelska, eller Idiotrepubliken, och den fyller 20 år om bara några dagar. Kan du berätta mer om vad det är för slags film?
Den utspelar sig 2005 börjar den, och den handlar om en kille som heter Joe, och med det anspelar man förstås på det amerikanska uttrycket average Joe, alltså det man brukar säga om någon som är sådär medelmåttig. Han jobbar på ett bibliotek inom militären, och så är det något mystiskt experiment som han dras in i där man ska då försättas i dvala. Anledningen är inte helt klar i den här filmen, men de vill ha soldater i framtiden också, och så tar de honom och stoppar in i någon slags tidskapsel. Och så när han vaknar så befinner han sig 500 år fram i tiden, och vi får följa hans öden och äventyr i den här nya världen som plötsligt har uppstått då.
Och vad är det för framtid som han möts av då?
Ja, man kan säga att mänskligheten har blivit dummare och dummare och dummare och dummare för varje år. Och anledningen till det är att det är helt enkelt dumskallarna som har skaffat barn, medan de smarta sitter och väntar på bättre tider, och det kommer aldrig några bättre tider. Och resultatet är då att mänskligheten inte längre kan lösa alla de enklaste problemen. Så sopbergen växer medan folk sitter och kollar på dumma klipp. Jag tänker just på samtalet innan. De tittar väldigt mycket på en kanal som heter Våldskanalen, och ett program som heter Ow My Balls, eller Aj Mina Ballar, och så dricker de läsk. De kan inte formulera hela meningar längre. Läkarna, de kan inte särskilt mycket om sjuka människor, medicin överhuvudtaget. Allting ska förklaras in absurdum, enkelt. Och man vattnar också fälten med läsk, eftersom läskföretaget har lyckats ersätta vatten i alla sammanhang i samhället med ett sånt där riktigt fett avtal som de har gjort med staten då.
Alltså jag har ju sett flera kommentarer på nätet som skriver att filmen var en komedi första gången de såg den, men att den numera påminner om en dokumentär om vår tid. Och det är ju, när man hör dig berätta saker och ting, så är det ju svårt att säga det. Men vad i Idiocracy påminner så mycket om vår tid, tror du?
Alltså det beror ju förstås på vad man står politiskt, skulle jag väl kunna säga. Men inte bara, därför att det handlar ju också om allt det som vi har sett med faktaresistens, misstro mot vetenskap. För att vi får se här då hur vetenskapen har varit allt för fixerad vid att lösa till exempel problem med håravfall och erektionsproblem då, än att fokusera på att lösa verkliga problem som till exempel miljön. Jag tänker ganska mycket på det här med scenen när den här Joe, han känner sig lite förvirrad när han har vaknat efter den här dvalan. Så går han till sjukhuset och där får han ju inte direkt någon hjälp och ganska konstiga liksom rekommendationer vad han ska göra. Och jag menar, det här ser vi ju. Vi har sett det bara för inte så länge sedan, hur just till exempel i USA att Trump-regeringen förespråkar lite en hel del oprövade läkemedel och kanske håller sig väl, liksom lite relativt till vad forskningen visar inom medicinområdet. Det är bara några exempel.
Vad säger de som låg bakom filmen om att den numera har fått den här kultstatusen av vissa?
Alltså Mike Judge som gjorde filmen, Mike Judge har ju skapade ju Beavis and Butthead, två ytterligare såna här lite grabbiga typer med kanske inte jättemycket innanför pannbenet. Han gjorde också senast en tv-serie som heter Silicon Valley. Han fastnar ofta i det här kring den här grabbigheten som vi också ser i den här filmen. Men han har väl egentligen inte sagt så mycket kanske om hur mycket den här säger om vår tid. Han ville mer prata generellt, tror jag, om effekterna av kortsiktigt tänkande och så ett samhälle där marknadsföring och underhållning och så här ytliga lösningar tar över allt mer. Så att, jag vet att en del av skådespelarna som är med i den här filmen har ju försökt få honom att göra en uppföljare, men han har ännu inte velat det. Så att, det kanske inte behövs en uppföljare. Det kanske räcker med originalet för att på något sätt bli mer och mer aktuell.
Men vad tänker du då? Vi har ju levt i en tid där nörden ersatte den snygga, hunkiga killen. Är vi på väg mot en tid där dumskallen är på väg tillbaka, eller?
Alltså, jag vet inte. Jag tittade på den här filmen igen och tänkte att men på ett sätt kanske. För att det är ju inte, kanske inte pinsamt längre att göra sig känd som lite mindre vetande. Det var ju det förr. Då fick man ju skämmas om man inte kunde någonting eller inte begrep någonting. Idag är det ju ganska, liksom, det är ganska enkelt. Om man går in för det där riktigt, riktigt mycket och verkar okunnig till exempel eller lite osmart, så är det ganska lätt att bli känd på det. Och men det finns ju program. Jag vet att The New Yorkers podd som heter Critics at Large, de pratade ju om just det här att kanske är idioten på väg tillbaka. De säger, använder det ordet idiot i kulturen. Åtminstone så har ju amerikanerna alltid älskat den här figuren som de menar liksom kanske är på gång tillbaka. Vi får se.
Det finns ju massor av dystopiska verk som kommer med en varning till oss om framtiden, allt från 1984 till Wall-E faktiskt. Var skulle du placera den här filmen?
Jag tycker det är bara roligt, på tal om Wall-E, att den, jag tror att den inspirerades ganska mycket av Idiocracy. Men det som, den, alltså det är ju inte den första filmen som handlar om övervakningssamhället eller som tar upp miljöförstöring eller totalitarism eller ja, sådär. Men det som skiljer den här filmen tycker jag mycket mer från det som har gjorts tidigare och efteråt också, är att den också pekar finger tillbaka mot oss, alltså. Så vi som är konsumenter, var inte likgiltiga. Skaffa kunskap. Det är så här det blir om man inte anstränger sig lite till i alla fall och reser sig från soffan och kanske gör något vettigt. Så. Sen är det ju en satir, det är en komedi, det är liksom inte, det är inte en dramafilm. Så att, man ska inte ta den på för stort allvar kanske.
Men det är ju också en film som är satir över det amerikanska samhället. Men kan vi i Sverige känna igen oss på något sätt?
Alltså jag Det gör vi ju naturligtvis, eftersom USA fortfarande har jättestor påverkan på vår kultur och våra medier. Så att, jag tycker man känner igen jättemycket. Jag tänker på det här som ni pratade om tidigare, att politiken på något sätt har blivit mer som en kampsport. Alltså, det handlar om winning, som ju Trump ofta pratar om. Och vi kanske ser vissa tendenser även på det i Sverige. Men vi har ju lite en annan syn på det här med dumskallen. Vi uppehåller oss inte riktigt lika mycket kring den figuren liksom, i vår kultur. Vi är nog lite försiktiga med att prata om just intelligens på det sättet som man gör i den här filmen.
Tack så mycket, Emma Engström, filmkritiker här på P1 Kultur. Och vi ska ju faktiskt höra mer om framtidsskildringar inom konsten lite senare. Men först ska det handla mer om den film som blev sommarens stora kulturdebatt.
Help me go home.
A face!
Det har gått en månad sedan en av årets mest efterlängtade filmer, The Odyssey, hade premiär. Christopher Nolans filmatisering av Homeros epos. En tolkning av Odysseen som debatterades och kritiserades både innan och efter premiären. Men förändrade denna filmatisering något, och vad lärde vi oss av debatterna kring filmen? Oavsett kritiken och debatterna så måste man ändå konstatera att det blev en stor biosuccé, eller hur, Joakim Silverdahl, filmkritiker här på Kulturredaktionen?
Mm-hmm. En man! En budget! En blockbuster! Liten blinkning där till starten här. Vi fick höra Travis Scott, rapparen som spelar barden i början av filmen. Men det är ju en av världens mest inkomstbringande filmer genom tiderna det här. Så att man kan väl säga att det gick bra.
Av din entusiasm kan jag säga att du kanske också gillade filmen. Men innan vi går in mer på detta så vill jag också välkomna en annan kollega, litteraturkritikern Olof Åkerlund, som annars mest håller sig till litteraturen men tog sig till en biograf för att se filmen. Bara det är väl en liten bedrift av Christopher Nolan, eller hur, Olof?
Absolut, det ska han vara nöjd med.
Varför blev då The Odyssey en så välbesökt biofilm? Var det på grund av regissören Joakim?
Ja, alltså, eller kanske så här, vad vi förstår att regissörens namn signalerar. För många filmstudios väljer ju först att riskera såna här hundratals miljoner dollar i budget till en sån här film på Spider-Man eller Super Mario. Då, där är det ju vem som regisserar, det är ju ganska oviktigt egentligen. Men Christopher Nolan har ju visat då, först med Oppenheimer och så nu med The Odyssey, att det är som hans namn som nästan kan räcka med att räkna hem den där risken. Publiken kan på något sätt känna sig trygga med att han, när han gör The Odyssey, så tar han sin uppgift på allvar, någon slags egen vision, även om då inte alla såklart blir helnöjda. Så.
Vad säger du, Olof? Är det regissören eller ursprungstexten som är dragningskraften till biograferna?
Ja, men de samspelar såklart. De här berättelserna försvinner aldrig, utan de lockar alltid till omtolkningar och nya versioner. Så här, särskilt i tider av kris skulle jag säga, så kommer de tillbaka.
Kan du konkretisera vad det är som lockar oss tillbaka ständigt till de här berättelserna?
Det finns en urkraft i originalen, som ett sken som liksom aldrig försvinner. Men sen så har det att göra med hela vår historia, för det har ju tolkats vidare i andra verk som har blivit definierade för andra kulturer, och alla som skriver efter Homeros förhåller sig till det, och sen förhåller sig vi till de verken, och det bidrar till att göra oss till de vi är. Det är klart vi vill veta på vilka axlar vi står.
Ja, men det är som Harry Martin som skrev ett förord till Odysseen också. Då skrev han att det här är liksom den västerländska äventyrets gryningsbåt som alltid kommer segla, och så står vi kvar på stranden och ser efter den. Alltså att Odysseen både är skepparsaga och vittnesmålet om människans första verkliga hav. Det tycker jag är så otroligt fint. Mm.
Men just Nolans filmatisering blev ju omdebatterad redan innan premiären, och sen blev det ju sommarens stora internationella kulturdebatt. Fanns det något i den här debatten och samtalet om Nolans tolkning av Odysseen som ni tyckte var mest intressant? Joakim, du kan börja.
Det var ju väldigt kul att översätta den till den senaste stora uppmärksammade översättningen av Odysseen till engelska. Emily Wilson skrev ju en lång dräpande liksom sågning egentligen av filmen. Hon verkligen hårt åt Nolan, både som filmskapare, rent liksom vad han har för ambitioner att göra spektakel, men också då hur han tolkat den här, gjort en tolkning tematiskt som hon tyckte inte liksom rimmade hela vägen och sådär.
Varför tyckte du det var mest intressant?
Nej, men jag tycker det är intressant eftersom att Nolan själv hade pratat innan om att så här, ja, men jag har läst just Emily Wilsons översättning och försökt tänka liksom så här utifrån den. Sen har ju han gjort sin egen väg. Han berättar ju att han skrev den ju, manuset i filmen, efter att han hade läst massa gånger och så lagt det åt sidan och så utgått bara från sina minnen av berättelsen i princip. Så det är klart, då blir det ju ganska stora steg åt sidan. Men jag tycker att det är lite kittlande sånt här också, såklart då, när det blir så här.
Vad säger du, Olof? Tog du med dig något från debatten och skriverierna?
Kanske inte egentligen så kring debatten, men det ligger i de här verkens natur att det blir bråk kring fotnoter och tolkningar. Och det är ju roligt i sig, för att det ökar förståelsen och så. Men jag tar fasta på en annan sak som Emily Wilson skrev i den där artikeln, och hon avslutar ju den väldigt med stor tacksamhet liksom. Mm. För att den här filmen har fått sån effekt. Folk läser hennes översättningar, men också andra böcker. De läser till och med antik grekiska på universitetet, på söker till kurser, så att det genomslaget är ju fantastiskt.
Ni har ju båda läst Odysseen och sett filmen. Joakim, vad skulle du säga att Nolan har gjort för läsning av ursprungstexten? Du var inne på att han mindes saker och ting efter att ha gjort en läsning.
Precis. Han har gjort en väldigt modern tolkning. Han har ju plockat bort de faktiska gudarna. Det första som händer i filmen att man får se det står så här: istället för In a Time of Magic, som det skulle kunna stå eftersom att det är en väldigt magisk berättelse det här, så står det In a Time of Apparent Magic. Han har ju liksom avmytologiserat det här på många sätt, kan man säga, även om han har sparat några monster och så. Men framförallt så ger den ju ett nytt skimmer till berättelsen. Det finns ju något som finns i den här texten i boken som är idén om Xenia. I filmen kallas det för Zeus lag. Det innebär att man ska behandla alla med värdighet eller gästfrihet, eftersom även en tiggare skulle kunna vara en gud i förklädnad. Mm. Och då har Nolan gjort en ganska spännande intervju här med en doktorand i politisk filosofi, och där förklarar han hur han har tänkt med just den här aspekten av filmen. Vi kan väl lyssna på det.
What we in modern terms call the golden rule, you know, this idea of treat others as you would be treated, has never really changed over time. The reasons that we try to hold people to that might have changed, but the idea itself hasn't changed. And what I came to think is that what the poem to me is saying or inspiring me is the idea of civilization depends on this rule and possibly is even defined by it. This ancient text to me speaks directly to the modern world, because I think we live in a world where the concept of Xenia, the concept of mutual respect, is more challenged, I think, than it's ever been, in more obvious ways than it's ever been. And I think we see the negative effects of that in terms of what defines civilization, what binds us together.
Ja, här är han alltså inne på att den här regeln då, som han sen liksom menar har blivit en gyllene regeln i kristendomen, alltså att göra mot andra som du själv, ja, sådär. Den idén kanske hade andra, ja, men den kom till av andra anledningar i den här berättelsen, men utan den här regeln så faller civilisationerna samman, och det tror han liksom är sant idag, och att det var lika sant på den tiden som Odysseen utspelar sig. Det tycker jag är en ganska fascinerande och intressant och ganska, ja, men lite så här, jag har varit imponerad av den tolkningen som ändå togs i hamn i den här filmen.
Olof, var du lika imponerad över Christopher Nolans tolkning av Odysseen?
Ja, men alltså, på sätt och vis är jag väl imponerad. Alltså, att jag tycker att han gör ganska smarta val och omskrivningar och lägger till och drar ifrån och ger karaktärer lite andra roller och sådär. Så att det är ett snyggt verk. Han har en idé, han genomför den, det är tjusigt. Jag har sett den 2 gånger på bio och jag hade inte tråkigt någon gång. Men som mitt sällskap noterade efter första gången så vände jag mig mot henne och log stort och sa det här gav mig ingenting. Och det ligger någonting i det också. Det är ett fint fyrverkeri liksom, och det är smart gjort. Men sen när man har analyserat det och hört hur han har tänkt så är det färdigt på något vis.
Vad saknade du då?
Det är en sån enorm fråga. Jag saknade inte Homero, som jag säger så, för att det går inte att göra film av. Det är ett episkt diktverk, det är någonting annat. Men jag saknade väl relationellt djup och att saker får ta tid. Och att det får kännas så att det inte betas av en sak efter en annan.
Hur skulle du säga att själva Odysseus skildras i filmen till skillnad från eposet?
Ja, detta är ju Odysseen utan Odysseus, kan man säga. Det här är någonting helt annat. Originalet är ju väldigt svår att ha som hjälte idag. Han är älskar att röva och tycker att han är riktigt bra på det. Och han är en kung på att fördela slavar, så det står härliga till och så där. Och skrytsam. Han är inte en krigshjälte som skärskådar sitt inre och sina handlingar och tvivlar och vill skapa en bättre värld på det sättet.
Han är en lurendrejare som är rätt nöjd med att vara lurendrejare, liksom, kan man säga också.
I eposen. Men vad skulle du säga om att själva rollbesättningen, att Matt Damon spelar Odysseus Joakim?
Ja, jag såg om, det finns en film som kom för 2 år sedan där Ralph Fiennes spelar Odysseus. Och då är det bara den absolut sista delen av berättelsen, det här när han kommer tillbaka. Den heter The Return. Och där har vi ju liksom en skådespelare som kan liksom verkligen spela det här, ja men, sorgliga och liksom nedbrutna då, som den filmen vill signalera med slutet av filmen. Och det gör ju aldrig Matt Damon i den här filmen. Matt Damon är ju en bra filmstjärna och Ralph Fiennes en bra skådespelare. Det är väl liksom en sån dikotomi på det. Ja.
Det är ju ett verk som har tolkats i århundraden och som vi återkommit till, säger du, Olof. Kan du berätta lite på hur man har sett på Odysseen under olika tidsperioder?
Ja, helt kort kan man ju säga att den aldrig har försvunnit, ens när vi inte hade den i Europa. Under en tid så kunde vi inte läsa grekiska och hade inte de här dokumenten i Europa, men då levde Odysseus kvar. Han finns i Dantes helvete till exempel, men tolkningarna började direkt i tragedierna i Aten, där han blev liksom mer en listig ränksmidare, och sen fick den filosofiska läsningar och han blev en symbol för själen som skulle hem till visheten som då Penelope motsvarar. Men i romarriket så blev han en lögnare, den lögnaktige greken, och ja, men och så vidare. Och på 1700-talet till exempel, då är ju Telemakos äventyr den mest lästa boken av alla, och i vår tid kring första och andra världskriget så dyker han upp igen i Ulysses av James Joyce, och Strändernas svall av Eyvind Johnson 1946, som är en av de absolut bästa tolkningarna.
Den har ju också filmatiserats flera gånger tidigare. Du var inne på en av dem, Joakim, men kan du berätta mer om hur den har skildrats på vita duken?
Ja, den har ju inte skildrats jättemycket på vita duken ändå, trots att det är en sån pass välkänd berättelse. Det finns en film med Kirk Douglas från 1950-talet som heter Ulysses, som är en sån riktigt klassisk, den har en sån mastodontfilms-feeling, även fast den bara är 1 timme och 40 minuter eller vad den var. Jag såg den nyligen här. Den är ju så att säga vad den är. Och när jag såg The Odyssey nu så blev jag så påmind om när jag i påskas såg en lång rad med Jesusfilmer för att försöka hitta den bästa Jesusfilmen i historien. Och då blev det så uppenbart för mig att risken med ett sånt här projekt är ju att man bygger sig en butik full av stapelvaror. Alltså att säga, men titta, det saknas ju tvättmedel på min hylla. Vi måste ju ha tvättmedel i min butik. Och så blir det som att man bara staplar upp med alla de här kända historierna från den här berättelsen. Och allting måste ju med och vi ska trycka in allting. Och så blir det till slut träigt berättat och det är ingenting som blir sagt på något sätt. Medan Christopher Nolan tycker jag ju, har gått in med ambitionen att så här, jag ska säga någonting med min odyssé, och det tycker jag är mycket roligare.
Men samtidigt måste han ju ha med vissa sådana klassiska scener som hur Odysseus blir igenkänd av Eurykleia på Ithaca och sånt där. Och det känns ju ganska plikttroget ändå, som att hon är inte etablerad, hennes roll finns inte i filmen, men saker måste med, och det blir ändå lite avbetande även i denna film.
Ja, precis.
Filmen blev ju som sagt en internationell biosuccé i en bransch som befunnit sig i en kris. Vilken läxa kommer man lära sig av den här framgången, Joakim?
Ofta lär de sig fel läxor i Hollywood av succéer. Jag tänker på den här Batman-filmen som Tim Burton gjorde, som var lite så här art deco-inspirerad. Och då var det som att Hollywood-cheferna tänkte, de verkar vilja ha lite mer såna art deco-inspirerade detektivgrejer. Så vi kör Dick Tracy och The Shadow och sånt där, istället för att tänka, det var nog superhjältar de gillade. Jag tänker på samma sätt, så fick vi ju Troja då, apropå Odysseen, efter Gladiator. Så man undrar ju liksom, vad kommer det här att bli framöver? Får se om Olof kan skära tänder när de liksom, ja, gör någonting hopplöst i framtiden här.
Men finns det en risk att det blir en serie av The Odyssey efter framgången? Att här är det historier som folk tycker om. Vad säger du, Joakim?
Ja, kanske. Samtidigt som att det kan ju också vara så att man ser på det här och tänker att det här är nästan svårt att göra om igen. Alltså, det kanske inte är att göra Odysseen igen som är våran grej, men man kanske kan tänka sig att det kommer någon fler, ja, men inspirerat av grekiska gudar eller ja, på något sätt göra det för en modern tid.
Men vi har ju redan Exina, krigarprinsessan också. Nej, men skämt åsido, så gjordes det ju på Netflix för inte så många år sedan en serie, Troja undergången heter den, där man försökte täcka in hela historien också.
Det finns ett gammalt avsnitt av Smurfan också som heter The Smurf Odyssey från 1989. Jag kan tipsa om det. Det är lite kul om man gillar grekisk mytologi.
Innan vi tappar tråden för mycket här vill jag bara säga att det har ju skrivits och rapporterats en hel del om vad Nolans version eller Nolans filmer överlag gör för filmkonsten. Vad skulle du säga är hans främsta bedrift den här gången, Joakim?
Ja, men det måste kanske ändå vara att hans vurm för praktiska effekter och filma på plats, ute i miljö, att när världen står i det här AI-infernot så sitter Christopher Nolan tryckt i båten här då med Odysseus, tillsammans då kanske med att det här är den första filmen som helt är filmad med såna här IMAX-kameror, något som ju gör det möjligt att visa på de största dukarna i världen, så det blir ju som Emily Wilson skrev, spektakel även på det sättet.
Ja, nej, men det är väl därför han har gjort om Odysseus också, för att originalet Odysseus är precis som en AI som säger rätt sak vid rätt tillfälle och byter personlighet efter behov.
Dyker in en gud som hjälper han när det väl behövs och sådär. Mm.
Slutligen då, vad förändrar Nolans filmatisering på hur vi ser på The Odyssey, Olof?
Det gör det nog inte, men den förändrar att vi tar del av berättelsen. Den ökar allmänkunskapen, sånt som tenderar att grundläggande kunskaper om vår kulturhistoria som tenderar att försvinna efterhand och behöver så här påminnas om. Så att skapar en grund för ett bättre samtal.
Joakim, vad säger du? Vad förändrar Nolans filmatisering?
Ja, men för mig skulle jag nog säga att den ändå förändrar min bild av vad man kan göra av såna här berättelser. För jag satt verkligen mot slutet av den här filmen. Han har ju byggt in den här tematiska tanken han har då med civilisationens förfall och moral och sånt där i som en slags twist mot slutet. Och när allt det liksom vecklades ut där, då började jag tänka så här, det är helt otroligt att han fick till det här då på något sätt. Att jag förväntade mig en sån här Kirk Douglas, nu berättar vi alla berättelser och så får det vara så. Men det tar jag ändå med mig.
Tack så mycket, Olof Åkerlund, litteraturkritiker, och Joakim Silverdahl, filmkritiker. Och vill du som lyssnar fördjupa dig mer i Homeros, Iliaden och Odysseen, så kan jag tipsa om två program från kulturredaktionen som sändes nu under sommaren och som du hittar i vår app Sveriges Radio Play om du söker på P1 Kultur. Kan vi skapa en bättre framtid genom att våga drömma om hur den skulle kunna se ut? Lite tidigare pratade vi om framtidsfilmen Idiocracy som trots sin humor ändå skulle mest placeras under facket dystopi. Men hur ser det ut med utopierna i kulturen egentligen? Författaren och filmskapare har genom åren fantiserat fram futuristiska världar som kan hjälpa oss att staka ut världen framåt. Och vi ska nu höra första avsnittet av reportageserien Visionära världar, där vi får följa med kulturjournalisten Karin Svensson till utopiska skildringar av framtiden. Idag utforskas den gröna storstadsdrömmen Solar Punk.
Vi befinner oss i en stad. Puffiga luftskepp med solpaneler på vingarna svävar ovanför skyskraporna, som är sammankopplade med smäckra monorailbanor. Överallt grönska, från grönsaksodlingarna på taken till balkongernas rasslande draperier av hängväxter. Borta vid horisonten har en ruin av en gammal bilfabrik helt tagits över av klättrande hortensia och vildvin och av småfåglarna som flyttade in när maskinerna tystnade. Nere på marken bryter vårblommor fram mellan gatstenarna. De breda avenyerna har förvandlats till gågator och cykelbanor, här och där till spontana torg, där människor njuter av solen, handarbetar, hjälper varann med reparationer och steker burgare på insektsfärs. Solarpunk är en genre, en estetik och ett fantasins färdmedel för den som vill ta sikte mot ett hållbart samhälle. Namnet kommer från att förnybar energi, ofta solkraft, är central i berättelserna. Slutledet punk syftar på motstånd och uppror mot rådande ordning. Relationen mellan människan och naturen står i centrum. Och det är en dans där naturen för och människan följer. Jag ber Anna Davor, vetenskapsjournalist och solarpunk-fantast, att bena ut begreppets beståndsdelar.
Solceller, förnybar energi överhuvudtaget, kreativitet, människor som uttrycker sig, skapar saker själva. Känslan av att man vill göra människor kompetenta, kapabla att själva påverka sin värld. Alltså det är ju en grundtanke i solarpunk. Och så finns den här kombinationen av hög och låg teknologi, av hantverk och att man använder sig av datorer och satelliter och vad det nu kan vara.
Ordet solarpunk började användas på 2000-talet, men idéerna har äldre rötter. 1975 kom Ernest Kallenbachs roman Ekotopia, som utspelar sig i en ny nation som brutit sig loss från USA. Ett fossilfritt samhälle med återvinning som statsreligion. Hit kommer en cynisk New York-journalist som sakta men säkert förförs av livet i det nya landet.
Häromdagen stannade jag för att titta på några byggnadssnickare som arbetade med ett hus. De mätte och sågade träet på ett väldigt fint sätt. De använde sin egen muskelkraft, inte motorsågar. De slog in spikarna så att det blev ett mycket vackert mönster och de använde sina hammare i en lugn rytm. De placerade ut brädorna försiktigt. De använde både skruv och spik. Det såg mer ut som att de samarbetade med träet än som om de tvingade det att bli ett hus.
Ernest Kallenbach var miljöaktivist men skeptisk till den gröna vågen. Han hade vuxit upp på landsbygden, flytt till storstaden som ung och ville inte tillbaka. Hans utopi, liksom solarpunkens, var ett samhälle som är modernt, högteknologiskt och roligt att leva i, men inte på naturens bekostnad. Anna Davor igen.
Vi vill inte tillbaka till att leva stenåldersliv. Det vill vi verkligen inte. Så alltihopa hänger på att kunna hushålla med det som existerar i världen och att göra det på ett sätt som där man kan ha så mycket som möjligt av det som människor uppfattar som livskvalitet.
Den japanske mästeranimatören Hayao Miyazaki och hans Studio Ghibli nämns ofta som en inspiration för solarpunk-estetiken. Många av hans filmer, från futuristiska Nausicaa från Vindarnas dal till sagan om skogsanden Totoro, delar en fundamental idé med solarpunkrörelsen.
Man försöker bädda in människan i sin natur. Människa och natur tillsammans. Och Miyazaki har ju haft ett sätt att göra visuella skapelser som stämmer väldigt bra ihop med det sättet att tänka. Så därför tror jag att man tittar på Miyazakis filmer och tänker, ja, det här, det passar. Det är som solarpunk.
I spelet Terra Nil landar du med ditt luftskepp i ett skövlat ödeland. Du installerar bevattningssystem och giftrenare. Steg för steg skapar du förutsättningar för mangroveträsk, korallrev och regnskog och långsamt återvänder djur och växter. Då är det dags för dig att montera ner allting som du byggt, lasta materialet på luftskeppet och flyga därifrån. Vanligtvis brukar spelare den här typen, som klassiken SimCity, gå ut på att omvandla ett stycke oexploaterad natur till en storstad. Då är målet expansion och ekonomisk tillväxt. I Terra Nil är det precis tvärtom. Anna Davour lyfter fram utopisten Kim Stanley Robinsons New York 2140 som ett viktigt solarpunkverk. Romanen beskriver livet efter en översvämning som lagt de nedre våningarna av New Yorks skyskrapor under vatten. Varje byggnad blir en självstyrande enhet där de boende organiserar sig för att skapa ett bra liv för alla, trots omständigheterna. Så här beskriver han människorna som la grunden för det nya samhället.
Ockupanter, de fråntagna, vattenrottorna, djupens invånare, grundvattnens medborgare. Och många av dem var intresserade av att testa något annorlunda, inklusive vilka auktoriteter de gav sitt samtycke att styras av. Hegemonin hade drunknat.
Solarpunk-dragen fanns tidigt hos Stan Robinson. Och han har alltid också tänkt väldigt mycket på hur människan är en del av sin plats. Det är det genomgående temat i hela hans författarskap. Människan som lever i en miljö, i en omgivning, att uppta sin plats. Även om man har kommit till den platsen på ett helt artificiellt sätt, som när folk åker till Mars och bosätter sig där, så är de där och därför så påverkas de av var de är och blir en del av sin omgivning.
En viktig komponent i solarpunk är decentralisering. Man odlar sin egen mat och bygger sin egen elektronik och de politiska besluten fattas nära dem som de angår. Anna Davour tror att det hänger ihop med en rädsla för att den lilla människan ska malas ner i ett stort och opersonligt maskineri. Men i det superlokala perspektivet finns också solarpunk-berättelsernas akilleshäl, menar hon.
Jag tror att en av människans superkrafter är vår förmåga att organisera oss på stor skala. Och ska vi till exempel kunna ha en civilisation som kan ha kommunikationssatelliter, till exempel, då måste vi kunna bygga raketer och vi måste ha tillgång till mikroelektronik. Och i ett cirkulärt samhälle där man återanvänder allting så kommer man kanske att kunna bryta ner saker i atomer och bygga upp det igen i princip. Att ha sina gruvor från soptipparna. Men det kommer vara jättekomplicerat och kräva väldigt mycket specialexpertis. Vi kommer aldrig att kunna komma till, tror jag, ett samhälle som är både högteknologiskt och där allting organiseras lokalt av människor som känner varandra. Så vi måste faktiskt hitta ett sätt att göra storskalig organisation men samtidigt få människor att känna att de har kontroll över sitt liv och att de kan leva på ett meningsfullt sätt i gemenskap med andra människor. De här sakerna måste kunna kombineras och det tycker jag fattas i mycket av den solarpunk som jag har tagit del av hittills.
Men solarpunk är inte heller något avslutat, färdigställt, fast. Det är en levande tankemodell som vi kan bråka med och utveckla, dra ifrån och lägga till. En dagdröm om ett mjukt grönt täcke över glas, metall och betong.
du har hört första avsnittet av reportageserien Visionära världar om filmens och litteraturens utopier av kulturjournalisten Karin Svensson. Och det avslutar dagens P1-kultur. Vi är tillbaka imorgon och då djupdyker vi i tre helt olika bioaktuella svenska filmer som alla utgår från tonåren. Du får bland annat höra Carola och regissören My Sandström berätta om dokumentären Carola som skildrar den folkkära sångerskans uppväxt i strålkastarljuset. Och så får du höra hur regissörerna bakom dokumentärfilmen Nästan Forever gjorde för att komma nära några tonåringar under några av de mest dramatiska livsåren, 14-19 år, då man står vid tröskeln in till vuxenlivet. Vi möter också regissören Rojda Sekersöz som är aktuell med filmatiseringen av Nicholas Lunabas självbiografiska bok Blir du ledsen om jag dör? Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Eskil Krog Larsson. Tekniker var André Ljungberg. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.